Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått hit till våran studio en person som jag tycker har en av de viktigaste jobben faktiskt här i Tyresö kommun. Välkommen John Henriksson.
Hej, tack.
Varför tror jag att du är viktig?
Ja, egentligen borde du svara på den frågan. Ja. Nej, men det är så. Vår verksamhet har ju varit i fokus under hela pandemin. Speciellt då, så att jag kan tänka mig att det är en av anledningarna till att du väljer att bjuda in mig idag.
Ja.
Att jag jobbar inom en verksamhet som är extremt mycket fokus på grund av pandemin.
Vad är din titel?
Jag är alltså förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen i Tyresö kommun.
Ja, det är du som ser till att all äldreomsorg funkar. Och du har även hand om alla som är funktionsnedsatta. Det tillhör också den här förvaltningen.
Så äldreomsorg, precis, det är funktionsnedsättningsomsorg. Det blir väl ett ord då. Så vi brukar kalla för funken ibland.
Funken, ja. Ja. För att omsorg kan betyda barnomsorg för oss som har gamla ord i huvudet. Mm. Ja. Men ungarna har du inte hand om?
Jo, alltså det finns ju personer som är väldigt unga som har insatser enligt LSS.
Jaha, okej.
Okay.
Det har jag också.
Ja. Ja.
Men du har inte hand om skolan i alla fall?
Nej.
Nej. Och det är därför jag vill att prata med dig. Jag tänker att vi skulle hålla på ett här tag. För jag tänker att de här frågorna som du har är folk väldigt nyfikna på. Och det som man pratar om nu i Sverige när det gäller coronan är ju faktiskt vaccin.
Mm.
Hur går det i Tyresö? Nu har man läst i nyheterna att man har börjat att vaccinera de äldre.
Mm. Alltså våra vaccinationer i första fasen här, det är ju vård- och omsorgsboende. Så de första som fick vaccinationsdoser, det var på i Fornudden, och sen så har ju samtliga av våra fem vård- och omsorgsboende fått första dosen vaccin. Och som någon vecka så har då samtliga fått även andra dosen vaccin.
Jaha.
Så vård- och omsorgsboende är så här först ut på plan. Och så någon vecka så då ska samtliga vara då vaccinerade.
Det är det. Ja. Hur många, du tar fem boenden, rabbla upp dem så alla som...
Ja, det är Fornudden då, Villa Fornudden.
Det är nya.
Ja, absolut. Mm. Så det är Villa Basilika, Kryssmyntan, och så är det Björkbacken och så är det Trollängen.
Ja. Mm. Hur många människor är det som bor på de här boendena?
Säg 260 ungefär.
Så 260 personer har blivit vaccinerade. Har alla sagt ja till det? Är det någon som har sagt nej?
Det vet inte jag, men de flesta har säkert sagt ja. Det kan vara någon, möjligtvis. Det är inget jag har hört, men nej. Eftersom det är en frivillig insats, någonting som man ska ge sitt medgivande till, så är det upp till en enskild att bestämma det. Men jag är övertygad att alla vill bli vaccinerade.
Mm. Och det är regionen, det vill säga de gamla landstingen, som ansvarar för att det här ska bli gjort.
Ja, så är
men
det.
Vem är det som sätter dit sprutan då?
Ja, det gör oftast sjuksköterskan på boendet då.
Ja.
På delegation av regionen. Så ser vi till att de boende får vaccinationssprutan i sig.
Vad bra. Och sen då, vad kommer nästa grupp? För det här är ju liksom en stor grupp.
Ja,
personalen.
Ja, precis. Det är uppdelat i fyra faser då. Det här är ju fas ett då. Och det gäller ju, då är det ju personer som bor på särskilt boende. Och sen är det även också personer inom ordinärt boende eller som har hemtjänstinsatser. Och specifikt då kopplat till omsorg och dess sambo då. Eller personer som bor i hushållsnära sällskap då. Som tillhör då grupp ett då, eller fas ett. Och sen parallellt med det så finns det något som kallas för personalspåret då. Och då är det personal då inom vård och omsorg. Eller funktioner som jobbar på något sätt. Hon anknyter till vård och omsorg.
Vad kan det vara för några?
Ja, det kan vara vaktmästare, det kan vara personal som jobbar med städ eller...
Ja, transporter eller
transport,
sånt?
Ja. Mm. Det kan vara någon med IT som är så speciellt kopplat till det. Eller någon inom fritidsverksamhet som har någonting med vård och omsorgsboende att göra då.
För det man sagt är ju att det är det allmänna smittläget, det vill säga... Vi är andra som smittar varandra och då kommer in på äldreboende. Så det är väldigt viktigt att alla som har kontakt med de äldre inte smittar dem.
Nej, sådana som har frekvent kontakt då. Och är det någon som ska leverans av, om det ska vara möblerna, då får man ju lösa det på något sätt. Då.
Mm.
Ja. Men de som jobbar kontinuerligt, de tillhör då fas 1 och ska då anmäla sitt intresse för att bli vaccinerade.
Mm. Vet du sen hur det är? Om ditt område då är de äldre.
Mm.
Hur är det med de som bor på funkisboenden då? LSS och sånt?
De tillhör fas 2 då, som det heter.
Mm.
Och då innebär det då att då är det vårdcentralen eller husläkarmottagningen som sköter vaccinationsbiten. Då sker inte det på plats nödvändigtvis då, utan då är tanken att man ska titta på vilka det personer det är då. Och sen blir det upp till vårdcentralerna att se till att det här informationen kommer ut. Och sen att personerna ger sig ett medgivande och sen så kommer vaccinationen att ske då. Och det blir väl någon gång förhoppningsvis i februari
Det måste vara ganska jobbigt den här logistiken när det finns så många aktörer. Och det fattar man ju nu när man har frågat ut på Agenda liksom, med statsminister, socialminister, statsepidemiolog och massa Stockholm och så vidare. Att det är liksom massa saker som ska samarbeta för att det här ska funka. Och likadant är det när det gäller vårdcentraler. Man kan ju tillhöra en vårdcentral in i stan om man har otur. Eller, ja, hur ska man... För vi har ju några vårdcentraler i Tyresö. Ett tag var de fulla för att det gick inte att lista sig. Nu tror jag att det är lite bättre, men folk kan ju tillhöra vilken vårdcentral som helst.
Mm, men så är det ju.
Även äldre som har insatser.
Ja. Och det är väl också en fråga man tittar på. Hur ska man göra med de som är listade sig utanför kommunen? Ja. Kan man överens på något sätt så att man underlättar logistiken och förhindrar smittspridning?
Just det.
Vi har ju 5 vårdcentraler i Tyresö kommun då. Så att det vi gör nu när det gäller personer som bor i ordinärt boende som tillhör då fas 1 eller som har hemtjänst eller omsorgsinsatser och hemtjänst, det är att titta på dels få medgivandet då och både vad det gäller från myndigheten eller omsorg och sen även från vårdcentralerna så att det blir klart vilka som vill ha då och är intresserade av en vaccinationsspruta. Och sen är då frågan hur och var framförallt då vaccinationen ska äga rum då.
Ja.
Om det är på vårdcentralen eller i den enskildes hem.
Ja, för vissa har ju då problem att kanske sitter i rullstol och ska få hjälp att ta sig därifrån också. Och de som har insatser.
Ja, och den kritiska faktorn det är ju vaccinets natur då.
Mm.
Man väl har öppnat en sån här, alltså man kallar den för, det heter väl vial tror jag. Som innehåller då 6 stycken doser.
Iskalla saker?
Ja, precis. De är väldigt temperaturkänsliga och transportkänsliga. Så det gäller ju att hitta en bra logistik så att man kan få de här doserna så snabbt in i någon person då. Annars så får de ju kasseras i värsta fall och då får man ju stort svinn eller slöseri med spilldoser. Och med tanke på den begränsade tillgången på vaccin så blir det ju en väldigt så känslig fråga, hela logistiken.
Mm.
Att se till hur smartaste sätt kan man samla människor och få vaccinationerna att så att säga löpa på snabbt.
Ja, det här måste ju vara ett jättelogistik och samarbetsgrej i och med att man är så många aktörer.
Ja, du har ju liksom, nyckeln är ju liksom, dels är det tillgång på vaccin, för den har, det var ju en period här nu, och inte så länge sedan där man påstår och informera om att 25% mindre doser än tidigare planering. Förhoppningsvis är det bara under en kort period då. Men det är ju en nyckelfaktor att vi får in tillräckligt mycket vaccindoser i kommunen, i landet inte minst då. För det här är en internationell fråga.
Mm.
Och sen är det hur snabbt och smart kan man se till att distribuera vaccinet in i människor helt enkelt.
Men John Henriksson, du är alltså chef för äldre- och omsorgsförvaltningen. Det innebär ju inte att du är chef över friska 70-åringar som har låst in sig hemma.
Nej, tack och lov. Det borde de vara glada för att jag inte är. Nej.
Men jag tänker då att om man då är 70 plus och har isolerat sig och känner att man inte får träffa sina barnbarn på ett år, eller nästan ett år, vilka är det som liksom, vad hör de under? Är de bara liksom vanliga människor som ställer sig i kö som vilken frisk 40-åring som helst?
Nej, men de hamnar ju i fas 2 då.
Ja.
Ja. Och det är väl samma sak där att de får titta på, se till hur jag, alltså ålder är ju en sån här riskfaktor.
Ja.
Så då är 70-plussarna en så kallad riskfaktor. Sen kan man ha andra underliggande sjukdomar och då får man ju titta på, tillhör jag en riskgrupp eller inte? Då kan man gå in på Folkhälsomyndighetens definition av vad en riskgrupp är, så kan man ju själv leta upp. Eller om man inte har tillgång till en dator så kan man kanske ha någon anhörig som kan hjälpa en att titta. Så att man får syn på i vilken riskgrupp, eller tillhör jag riskgrupp överhuvudtaget.
Så det är liksom inte kommunen som organiserar, utan det är ens vårdcentral egentligen som är ansvarig för att de som är listade på den vårdcentralen får vaccin om de vill ha det?
Ja, alltså man ska ju vara klar över var någonstans är jag listad alltså.
Ja.
Sen är det ju upp till regionen eller vårdcentralen att informera på ett ändamålsenligt sätt som man når ut till målgrupperna om vad som gäller för att få en vaccinationsspruta om man är intresserad av det då.
Mm, precis. Ja, det är bra att veta att på våra omsorgsboende, våra 5 omsorgsboende för äldre, där har man fått, när vi spelar in det här i mitten av januari, då har man fått sin första spruta.
Ja, absolut.
Och förmodligen då, när de lyssnar på det här har man kanske fått sin andra.
Ja, kanske. Jag tror att nästa vecka någon gång.
Nästa vecka, då pratar vi slutet av januari.
Ja.
Ja. Okej, om vi nu går in på allmänt coronaläge, för det vill ju folk veta också. Hur ser det ut tycker du? Du har ju en vår där ni har upplevt någonting helt annorlunda och ni hade en höst där man inte trodde det skulle komma en andra våg.
Mm.
Hur skulle du vilja sammanfatta coronaläget inom din förvaltning då? Äldre- och omsorgsförvaltningen.
Alltså ska man göra någon sorts diagram eller en grafisk profil så kan man säga att vi har två pucklar.
Ja.
Det var under vårkanten här, april var ju en riktigt så mörk och dyster månad vad det gäller personen som gick bort antingen med eller av covid då.
Mm.
Sen lugnade det ner sig lite och sommaren kom och det kändes lite grann som om inte faran var över men läget var lugnt och stabilt och sen kom ju andra vågen här under hösten.
Var ni beredda på den? För man sa ju från Folkhälsomyndigheten att Sverige skulle förmodligen inte drabbas av en andra våg.
Mm. Men det var vi. Alltså, ja. Vi var beredda. Alltså, vi har ju byggt in det här liksom genom ska man säga, under vårkanten. Dels att vi hade tillräckligt med skyddsutrustning. Vi hade skapat bra rutiner. Och det här hade ju inte helt klingat av. Vi följer för varje dag så går vi ju igenom dels antalet personer som är misstänkt smitta eller konstaterat smittade. Både vad det gäller vård- och omsorgsboende men även de personer som har omsorgsinsatser av oss då. Så att vi har ju följt den här utvecklingen noggrant och sen så var det ju lugnt och det vi kommunicerade ut i förvaltningen var ju att inte ta någonting för givet nu eller att slappna av utan det hålla i, hålla ut och hålla om som hjälpt då. Och sen visste vi inte riktigt när den här andra vågen skulle komma.
Det här läget som var i våras när man inte hade, där det faktiskt var brist på både visir och munskydd och man skulle inte ens ha munskydd, man skulle tvätta händerna med tvål, det fanns ingen sprit, det fanns ingen, alltså folk satt ju och sydde eller gjorde sån här skyddsutrustning. Det var ju ett väldigt jobbigt läge då.
Mm.
Hur har det varit under hösten under andra vågen? Har det funnits material som man kan ha? Har man haft munskydd? Har man haft visir? För det var ju också en sån här diskussion som aldrig tog slut tyckte jag.
Men först och främst ett stort tack till de frivilliga verksamheter eller frivilliga som har sett till att vi har fått skyddsutrustning. Även om de kanske inte var, alltså, hade alla så att säga, egenskaper som var eftersträvansvärda. Men alltså, ambitioner och viljan att hjälpa till och ge någon form av så bidrag till att bekämpa det här är ju fantastiskt.
Mm.
Så jag kan inte nog understryka min tacksamhet i just den biten. Och det var ju när det var brist på skyddsutrustning. Sen efterhand så här så har ju liksom hela distributionskedjan jobbat upp sig då. Så att både finns tillverkning och distribution har ju fungerat så att vi har skyddsutrustning. Så det räcker. Det har funnits någon produkt då som har varit kanske en brist. Det kan vara handskar i en viss storlek då.
Mm.
Och vissa munskydd. Men som det ser ut nu så är vi väl rustade. Och vi har också byggt upp ett beredskapslager. Så vi skulle kunna klara under en period då, om nu
leveranserna
skulle utebli eller distributionskedjan på något sätt kollapsar eller tillgång eller tillverkningen inte är tillräckligt stor.
Mm. För under våren kände ju personalen oro för att de inte fanns. Nu under hösten, hur har det varit då? Har det varit mindre? Har man känt, nu kan man det här bättre?
Ja, vi har byggt in rutiner. Sen har vi ju haft då covid-samordnare.
Just det, när jag anställt en covid-samordnare på Björkbacken.
Nej, på varje boende. Ja, absolut.
Men det var någon som hade någon extra tjänst på Björkbacken, vad hette det?
Det var covid-samordnare.
Det var covid-samordnare, okej.
Okay. Mm. Som har varit ett stöd då för personalen. Dels för att i början under våren här så visste vi inte hur ska utrustningen tillämpas. Vad ska vi använda och när ska vi använda och när ska vi inte använda. Mm. Så det har funnits ett sånt pedagogiskt stöd. Och ett stöd för att lugna lite också. För det är ju ett skarpt läge. Och eftersom vi har så lite erfarenhet om just den här pandemin då, så behöver vi ju stötta varandra på olika sätt. För att känna oss trygga i den rollen. Och nu har vi byggt upp en sån trygghet i våra verksamheter.
Vad bra.
Och vi har också höjt skyddsnivån då vad det gäller. Och det gjorde vi i somras då. När vi skalar upp säkerhetsnivån då på skyddsutrustning. Så vi använder det liksom inte bara i vårdnära situationer utan vi använder det i andra situationer också.
Mm. Vad gäller angående besök just nu på våra boenden?
Vi har aldrig infört. Alltså, det fanns ju ett rikstäckande beslut på ett besöksförbud då.
Mm.
Men det upphävdes jag tror 1 september. Och sen har vi bara uppmanat anhöriga att vara väldigt försiktiga. Så vi har inte infört. Vi har aldrig varit inne på att vi ska införa besöksstopp.
Nej.
Eftersom smittan eller ska man säga, nivån på antalet smittade har varit ändå hanterbart då.
Mm.
Och sen är det ju faktiskt de egna boendes hem också.
Ja.
Så vi har ingen juridisk rätt på vår sida att, att införa ett förbud eller ett stopp. Då.
För man hyr ju en lägenhet mer eller mindre när man bor på ett boende också. Ja. Man har ett hyreskontrakt med Tybo, till exempel på Björkbacken.
Mm. Ja, men så är det ju. Och sen hade det visat sig att det skulle gå över styr på något sätt. Då, hade man ju, då kan man ju ansöka någonstans om det till Folkhälsomyndigheten om att införa lokala förbud eller stopp då. Mm. Om det skulle skena iväg då. Men vi har aldrig varit i den situationen. Sen vill jag ge en eloge till anhöriga som har varit väldigt följsamma till att efterfölja rekommendationerna.
Och alltså det tror jag så tror jag alla anhöriga tänker. Mm. Det är väl de som är absolut väldigt mycket mer bryr sig om. Att man vill ju inte förflytta smitta till en kär äldre.
Nej. Så det finns ju ett väldigt stort ansvarstagande i den här frågan. Ja. Det känns väldigt, väldigt bra.
Ja. Och jag tror att vi åkte upp till Härjedalen nu under jul och nyår, och den lilla byn har ju inte någon smittad. Vi vågar inte träffa en enda människa. Mm. Vi hade mat för 2 veckor, lite ensidigt på slutet. Mm. Men vem vill vara den som, om smittan plötsligt kommer i byn, så säger man att det är ni som har tagit hit den. Så att det gäller ju verkligen att man känner ju det själv, och man vill ju skydda de som måste skyddas.
Ja, men så är det verkligen. Alltså. Så att det finns en försiktighetsprincip där och ett ansvarstagande som gör det här så, ska man säga, inte lättarbetat, men det skapar en flexibilitet som är nödvändig.
Ja.
Det är för att balansera upp då. Om människor på olika sätt kanske behöver komma i kontakt med varandra, då ordnar vi det liksom på ett boende, med säkra besök. Så att, det här är ju ett dilemma då naturligtvis, att vara på boende och så vara anhörig och inte kunna komma i kontakt med varandra. Så säkra besök har ju varit ledstjärnan i det här.
Ja. Mm. När man tittar på statistik, man kan ju gå in på olika såna här appar, och jag vet till exempel att SVT, det här jobbat, de har väldigt bra såna här statistik som man kan följa upp. Och någonting man kan följa upp som är ju här liksom hur många som blir smittade, men det är väldigt svårt att jämföra det, för det beror ju på hur mycket man testar. Så i våras var ju kurvorna väldigt låga, det berodde ju på att ingen testade sig. Så den kurvan är väldigt svår att liksom jämföra. Mm. Däremot kan man ju kolla på hur många som är på intensivvården, för det är väl samma, liksom, det skiljer sig inte vår och höst. Och där är det ju faktiskt så, när vi spelar in det här, vi börjar 3:e veckan i januari, då håller ju kurvorna på intensivvården på att plana neråt, det vill säga färre. Så att kurvorna ser bättre ut nu än förut. Den kurva som också är svår att jämföra, tycker jag, det är antal döda. Därför då finns det man inte riktigt vet, det är ju det här med covid-19 eller av covid-19. Mm. Och egentligen så är det väl så att man testar väl alla som dör om de har viruset i sig. Så även om man dör i lunginflammation eller cancer eller hjärtinfarkt. Mm. Har man covid så blir man med covid-19. Mm. Ja. Och det innebär ju att man inte exakt vet hur många det är. Så att går man in där, men det är i alla fall en siffra som går att mäta, liksom, jämföra. Och tittar man på den siffran i Tyresö när jag går in där, så är det alltså hittills är det 62 inrapporterade dödsfall med covid. Och då är det 50% av dem är från särskilda boenden, alltså det vill säga äldreomsorgen då framförallt. 27% är hemtjänst och 23% är de som inte är under din förvaltning, om man säger så, utan vanliga människor som kanske dör av anledningar. Så att, och när vi pratade i början här, så pratade vi om väldigt många av dödsfallen var ju i våras. Och då var det 30-talisterna framförallt, va? Eller våra äldre, vad vi kallar dem för.
80-plussarna,
ja. 80-plussarna, ja. Och de, om man då ska vara jättesyniskt, men jag bor med mina föräldrar inom äldreomsorgen, och så fort det kom någon sån här vanlig influensa så dog ju väldigt många på avdelningen av vanlig influensa också. För man var så gammal och skör. Så att det är väl också en grej att...
Absolut, men vi hade ju en topp i april då. Det var ju på grund av att att vi inte hade tillräckligt med skyddsutrustning. Vi visste för lite om viruset.
Och hur man handskas med folk som blir sjuka, va?
Ja, och så fick jag en tillräckligt bra rutin över detta. Och sen var det mycket av det här med testningar, inte kommit igång heller. Då. Och den här sjukdomen, där kan man ju vara asymptomatisk. Så att du kan vara helt utan symptom och samtidigt vara bärare av smittan och smitta andra. Både vad gäller brukare och personal.
Ja. Mm. Men nu känns det lite lugnare på alla boenden.
Absolut.
Ja.
Alltså just nu tror jag inte vi har något konstaterat fall av covid.
Och nu testar man.
Ja, nu testar man.
Ja, och det känns ju väldigt, väldigt bra faktiskt. Mm. Så att det känns ju som att det var på väg mot någon form av vår.
Ja, men så kan man säga. Alltså, den andra vågen, det goda med den andra vågen är att ska man säga, dödligheten i viruset har ju gått ner avsevärt. Då, så ja. De flesta, eller nästan alla som drabbas, återfrisknar ju faktiskt.
Ja, det gör de.
Kommer tillbaka.
Jag tänkte bara lite andra saker när vi ändå pratar olika boenden då. Mm. För att om jag förstod det rätt, när man tittar på kommunens ekonomi, så har det gått bra för kommunen på många olika sätt. Och det jag fick höra var ju att en av orsakerna var ju att folk tackar nej till hemtjänst och flyttar in på boende. Förut var det brist på platser.
Mm.
Nu är det tvärtom. Nu har vi gott om platser i Tyresö, om man vill in på ett boende.
Ja, just nu har vi inga köer.
Inga köer?
Nej.
Det måste vara första gången på 20 år.
Ja, jag vågar inte svara på hur det såg ut för. Jag har varit här i 4 år. Men under den tiden jag har varit här då, så är det, om man säger så här god tillgång och så här lite efterfrågan har vi aldrig haft under de här 4,5 åren jag varit här.
Så länge jag har ändå varit aktiv i kommunpolitiken också innan, i 20 år. Mm. Jag vet att vi har pratat köer har vi pratat om, och att vi hyrt in oss i andra kommuner.
Så är det ju verkligen. Alltså, sen har vi utökat vår kapacitet, det gjorde vi ju delvis när vi köpte platser på Fornöden då. Så
just det.
Så kapaciteten är högre, något högre nu än tidigare.
Och om du då tänker att det finns väldigt många äldre nu som kanske har isolerat sig väldigt mycket hemma och som kanske skulle behöva ett boende. Skulle du säga så här, nej, stanna hemma, det är säkrare där. Eller ta inte hemtjänst. Alltså hur ska man resonera? För det är också anhöriga som tänker. För nu är det anhöriga nu som har faktiskt tagit hand om sina äldre kanske ett helt år. Och jag känner ju folk som har tagit hem sina gamla föräldrar till sitt hus och sköter om dem där för att de inte ska ha hemtjänst.
Mm.
Hur ska man resonera tycker du?
Nej, men har man ett behov av hemtjänst eller har behov av särskilt boende, så ska man ju inte dra sig för att ansöka om de insatserna.
Nej.
Nej, därför att dels så är personalen jätteduktiga på att hantera smittspridning genom skyddsutrustning, rutiner och sådär. Så men det finns ju kanske en farhåga att man får med sig det in då. Men där kan man vara ganska trygg med att det sitter väldigt bra hos oss nu. Sen så ska ju personalen dessutom vaccineras.
Ja.
Plus att vi kommer ha både skyddsutrustning, det vill säga munskydd och visir, parallellt med att vi vaccinerade, så att ja, då har vi gjort vad vi kunnat för att förhindra det här.
Mm.
Så jag tänker, om är det så att man känner att man behöver insats eller tror sig behöva insatser, så var inte rädd för att ansöka.
Nej, vad bra.
Annars bygger vi upp en vårdskuld också. Man pratar om vårdskuld eller sjukhus och allt det här då, att stå på vänt. Jag tänker mig att det är samma sak med omsorg också. Att vi kan under en period mobilisera oss och hjälpa till och sådär, men det sliter ju på andra resurser.
Just det. Och då alla då, man ska säga, friska 70-plussare som också har isolerat sig för att de är då riskgrupp och de har inte fått träffa sina barnbarn och de har inte varit knappt på något möte. De såg ju fram, om man backar ett helt år då var det prat om träffpunkter som man längtade efter här i Tyresö. Hur ser planeringen ut där? För då var det ju en träffpunkt på gång i kyrkan.
Mm, vi kallar för centrum eller lokal och den delar vi på och jobbar upp då, så att dels tittar vi på. Vi får ju möjlighet eller utrymme att titta på att göra den så bra som möjligt. Och då tittar vi på interiören, är toaletten tillräckligt väl handikappanpassad så att alla som kan vara så här anpassade efter målgruppen då. Det kan vara personer som sitter i rullstolsburen eller behöver liksom hjälp på ett annat sätt då. Så att de bitarna sitter på plats. Sen tittar vi lite grann på matt och färg och rumsbeskaffenheten så att vi får ut max av lokalen, så att det är vi mitt uppe i nu, så att vi ska nog vara klara här om några veckor med den biten. Sen är ju nästa ju då, kan människor vara där utifrån smittläget, så där följer vi ju utvecklingen, inte minst då från Folkhälsomyndigheten, alltså när släpper man på restriktionerna.
Just det.
Så fort man släpper på restriktionerna så är vi ju, står vi ju redo.
Ja, för det tror jag folk längtar efter.
Ja, det är vi med.
Ja. Och jag vet ju till exempel att vi har en väldigt aktiv seniornätsförening här i Tyresö. Det är de som lär äldre om data. Och de har ju blivit väldigt duktiga nu på att ha såna digitala möten, att man kan koppla upp sig via Zoom. Så fler och fler vill ju också umgås, fast man får umgås på lite andra sätt. Finns det någonting sånt som, jag tänkte här med ut och vandra, det är ju liksom den nya grejen. Nu är det i och för sig när vi spelar in det här, idag är ju inte någon bra dag att vandra. Det är slaskigt och moddigt och halt. Men det kommer ju snart en tid där folk vill ta sig ut. Finns det någonting mer man kan göra för liksom folkhälsan bland de äldre, för att de behöver komma ut ur sina lägenheter och hus.
Vi tittar på det här, hur kan vi jobba mer förebyggande. Om vi tar träffpunkten bara, så ja. det röstar vi oss så att säga, lokalmässigt, så att vi har bra lokaler för att kunna liksom, ja, ta emot människor och skapa en bra samlingspunkt inomhus då. Sen landar vi inne på då utomhusaktiviteter eller andra insatser för att förebygga, om det är nu ohälsa eller vad ska man säga, vantrivsel eller isolering. Så vi är mitt uppe i den processen och tittar på vad kan vi göra för att förhindra eller förebygga den ohälsa som följer av för mycket isolering.
Ja. Vi har också en annan förening som har varit väldigt aktiv, Väntjänsten. De gick ut med rullstolar, besökte folk på äldreboenden, spelade. Jag vet en massa människor som varit aktiva att besöka äldre. Hur har det funkat med Väntjänsten nu under den här perioden?
Alltså, den personen som vi då, som jobbar med Väntjänsten, som har det på sitt bord, alltså det är någon person som är mer eller mindre anställd eller ja, finansierad, den får synkas med hemtjänsten då. Vi håller också på det att titta på hur kan vi använda den funktionen eller personen på så ett ändamålsenligt sätt utifrån restriktioner och allt annat då. Och även där planerar vi och funderar på vad är de bästa och smartaste sätten att koppla ihop människor utifrån det läge som är nu när vi inte kan mötas fysiskt. Och, hur ska vi få ut det? Och ett förslag har ju varit att vi tittar på det här, nu väcker jag någonting med en röst i natten.
Ja, det måste vi prata om efter programmet här nu.
Absolut, alltså, och finns det förutom det här att man kan ringa in och kommunicera och umgås digitalt. Finns det ytterligare saker som vi kan göra för att förhindra eller att få människor att känna att de ingår i en sorts gemenskap och vi kan häva isoleringen, så måste vi titta på det. Vända på alla stenar.
Ja, jag vet ju det, att väldigt många har på den här radion på nätterna som ett slags sällskap, för det blir ett sätt att, ungefär som man är liten så har man på en radio någonstans, eller man hör folk prata och röster man känner igen. Så vi är ibland, det är flera stycken som säger, jag har dig i mitt sovrum på nätterna, kan någon säga till mig i centrum. Och då tänker man, hoppas ingen hör vad de säger.
Nej, precis. Då sitter du i betraktarens öron.
Exakt. Den sista frågan jag tänkte ställa till dig. När vi spelar in det här så har det varit diskussion om trygghetslarmsystem som inte har fungerat. Folk har tryckt på sitt trygghetslarm i någon kommun någonstans och så har det inte kommit någon. Hur funkar det? Har vårt trygghetslarm, det system vi har i Tyresö, har det funkat bra?
Det var en period där det är ute i Tunstall då. Och det tror jag när de gjorde om sitt callcenter och skulle förändra lite av sin plattform då. Då blev det väl en del störningar i trafiken. Vi hade väl några incidenter då, men inte med någon sån illa utgång då. Men det kan vara fördröjda ledtider, att larmet togs emot sent och insatsen kom något senare. Men vad jag har hört och lyssnat av, så är det ingen som har lidit men av det, utan det var en period då där det dröjde innan insatsen kom.
Ja, och trygghetslarmen, det är gratis i Tyresö kommun.
Ja.
Och det är väldigt smart, för då kan man antingen ha någonting på armen eller någonting hängande runt, som ett smycke på scenen. Och så trycker man på den och då plötsligt är det någon som pratar i en högtalare bredvid. Eller hur? Är det någon som känner sig orolig, så har man rätt. Är det under några speciella omständigheter man ska få trygghetslarm?
Man får ju ansöka om det. Så sen utreds ju det, så blir det ju biståndsbedömt då.
Och om man ringer någonstans så kan man ringa till servicecenter och få veta lite mer, va?
Absolut, eller till vår myndighet.
Ja, precis. John, har du något mer som du hade tänkt att säga? Nu har jag tagit mina frågor. Jag har inga fler frågor nu. Jag tycker att det låter liksom betryggande.
Ja, alltså det kan säga då, för vaccinationsbiten är väl den frågan som just nu är i de flesta människors så här, fokus. Och det jag kan säga, skicka med då, är att vi jobbar intensivt på att hitta bra logistiklösningar.
Ja.
Flaskhalsarna är ju just då tillgång på vaccin och distributionen internationellt sett då, och sen, inte minst då till Tyresö slutligen då. Men vi jobbar på att hitta de absolut bästa lösningarna då. Och det är en högprioriterad fråga.
Det förstår jag.
Och förhoppningen är att alla ska kunna ha fått sina vaccinationer senast här i april-maj då. Det är förhoppningen.
Mm. Jättebra. Tack så mycket John Henriksson, chef för äldre- och omsorgsförvaltningen.
Mm. Tack för att du kom hit.
Ja, jag tänkte att du skulle komma hit flera gånger, för jag tror att de här frågorna kan vi fortsätta uppdatera våra Tyresöbor på.
Jag kommer gärna.
Ja, vad bra. Mm. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som har försökt ställa intelligenta frågor till John heter Ann Sandin Lindgren.